Idag har jag ingen mindre än ekonomen och debattören Tjocka Åhrman hos mig. Välkommen hit.
Tack.
Du debatterar lite ibland.
Ja, det blir lite olika frågor.
Allt ifrån ekonomi till pensioner till, ja, nu senast de mänskliga rättigheter i Iran. Vi ska komma in på det senare, men först och främst vill jag ju såklart höra om din uppväxt.
Ja, min uppväxt är väl kanske inte så annorlunda än många andras, tänker jag oftast. Men så händer det saker i livet som gör att man börjar fundera kring sin uppväxt, sin bakgrund. Jag är uppvuxen i en mindre stad i... Jag är född i Iran och uppvuxen i en mindre stad här i Sverige. Har haft en ganska normal uppväxt. Uppvuxen i mindre ort, som sagt, där det inte kanske var så många andra med utländsk bakgrund. Så att jag skulle säga att jag har haft en ganska svensk uppväxt. Du och jag pratade lite innan podden här, där jag själv har upplevt mig som väldigt svensk. Och sen blir man äldre, kanske får egna barn. Saker och ting i övrigt sker i vår omvärld som gör ändå att man någonstans landar tillbaka till sina rötter, utvärderar sina grunder.
Hur gammal var du när du kom från Iran?
Mina föräldrar lämnade Iran när jag var 5 eller 6 år, så att jag var ju väldigt ung. Och har inte jättemycket minnen, men man har ändå vissa specifika minnen, och de minnena jag har är oftast väldigt detaljrika, men det är väldigt få. Och jag tror att många av de minnena som jag kan relatera till handlar ju i mångt och mycket om att man har sett saker på bild eller någon har återberättat. Och det blir också en sån här grej som man reflekterar över, och det tror man gör oavsett om man har lämnat ett land eller inte. Just att när man själv börjar få barn i den åldern, så börjar man fundera och försöka koppla ihop. Herregud, så här mycket kommer de komma ihåg, eller så här lite minns de sen från när de var 5 eller 6 år eller vad det nu kan vara då.
Och varför kom ni till Sverige?
Jag tror att mina föräldrar har ju ingen politisk bakgrund eller sådär, utan de ville väl leva ett fritt liv, revolutionen helt enkelt, och att de tidigare hade varit vana vid att kunna resa, klä sig som de vill. Och nu så blev det revolution i Iran, och då valde man att lämna landet.
Så de kom hit i slutet av vad då, 70-talet, början av 80-talet?
Precis.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du säger att du växte upp, du måste ha växt upp någonstans på västkusten. Jag tänker på din dialekt.
Precis, jag växte upp i Stenungsund. Det är mindre ort, och därefter har jag studerat i Göteborg.
Du växte upp i ett samhälle där det var mest svenskar med svensk bakgrund. Mm. Inte min invandrarbakgrund. Fick du någon form av kultur eller en annan tradition eller matkultur från hemmet när du växte upp?
Jag tror att många... Framförallt om jag får generalisera, iranska föräldrar har haft någon drivkraft i att anpassa sig till samhället och till det svenska samhället, med allt ifrån språk, kultur och såklart mat. Vilket har gjort att jag skulle säga att jag snarare fått en naturlig del av det svenska, och tvärtom kan ibland, jag kan till exempel inte läsa och skriva persiska, kan inte laga persisk mat, tycker det är jätteexotiskt. Så att jag har snarare fått mindre av den delen än tvärtom känt att jag inte har kunnat komma in i det svenska samhället, eller att det har varit kulturkrockar på något sätt.
Det där är rätt intressant, för det vet jag själv när jag växte upp, för jag växte upp i Uppsala. Och man skojade ju lite om iranierna som svenne wannabes. Att de ville vara svenskar. Mm. Och man tyckte nästan, kanske fanns en avundsjuka eller svartsjuka i det också. Mm. Att man tyckte att, men hallå, struntar ni fullkomligt i er kultur och era traditioner och så vidare. Och sen har jag ju träffat många iranier i vuxen ålder som kan tycka att det är synd idag när man blir äldre att man inte tog del mer av musiken och maten och den kulturen som man faktiskt har och som är fantastisk från Iran. Men med det sagt så gäller ju inte det alla iranier. Nej. Man ska ju aldrig generalisera, men det fanns ändå en sån där haha.
Och jag menar, någonstans brukar jag säga, jag har såklart fått jättemycket av det också, likväl som jag liksom firat det iranska vårutjämningen, så har jag ju firat svensk jul med samma entusiasm och glädje och liksom haft föräldrar som har gett oss båda, och det brukar jag faktiskt lyfta fram. Just att jag tror att många som har utrikesfödda föräldrar har också fått det bästa av alla världar. Jag har fått massa grundvärderingar och förståelse för saker som du kanske inte fullt ut kan förstå om du inte har föräldrar som är födda i andra länder. Föräldrar som har lämnat ett land på grund av avsaknad av demokrati. Och samtidigt valt medvetet att ge sina barn de andra delarna, alltså den svenska kulturen, det som är bra med liksom det svenska sättet. Så att jag skulle säga att det bästa av alla världar. Och det är fantastiskt att kunna plocka ut det på det sättet och ha distans till sin egen kultur, språk och vad det nu kan vara som man kan finna någon form av, jag vet inte, nackdel i.
Och jag kan, och det är som du säger, det är ju inte fel att anpassa sig och lite grann ta seden dit man kommer också, även om det finns någonting härligt i att behålla sin kultur. Men det är ju också en av de stora anledningarna till varför iranier i Sverige är otroligt integrerade. Det är för att man verkligen har varit anpassningsbara till det svenska samhället. Jag skulle säga att det är faktiskt, eller det är vad jag tror är en av de största grupperna i Sverige som är de mest välanpassade.
Ja, och jag menar, om man tittar också på den debatten som är just nu. Om vi tittar, vi har ju haft val ganska nyligen i veckan här nu, så blev det regeringsskifte. Om man tittar på dagens debatt kring när det kommer till integration och just det här med de här delarna du är inne på med att anpassa sig. Men vad är att anpassa sig? Vad är den demokratiska rätten att kunna värna din bakgrund, kultur och samtidigt kunna bidra till ett samhälle? Och det är ju det man behöver skapa. Jag menar, debatten har ju aldrig varit viktigare kring de här liksom balansgångarna än vad det är idag.
Nej, och det håller jag med om 100%. Att vara en del av Sverige betyder ju inte bara att äta sill och potatis eller att fira midsommarafton, utan det handlar om det att man är med och integrerar sig, man är med och skapar någonting för framtiden och för sina barn och för den nästkommande generationen, och att det blir en vi-känsla. Sen att man delar med sig av sina erfarenheter och att alla får liksom hålla sig till vilken religion de vill. Det är ju inte det handlar om. Utan det handlar om det att det ska kunna vara ett mångkulturellt samhälle där vi alla är med och bidrar.
Ja, ett tolerant samhälle.
Det där jag ibland stör mig på när folk börjar prata om olika grupper som att de ungefär skulle vara pesten i samhället. Och jag bara förklarar att jag skulle kunna adoptera, jag skulle kunna blunda och adoptera 10 utav de barnen, så lovar jag er att ingen av dem skulle hamna på gatan eller bli drogförsäljare. För att de skulle hamna i en annan bostadsmiljö, i en annan skola, och när de öppnar dörren ut mot gatan så finns det inte andra personer som rycker i dem, där det faktiskt kan gå åt skogen. Så här, hur ska vi göra samhället till ett mer säkert samhälle och ge de här barnen bättre förutsättningar? För jag tror att det är det handlar om.
Ja, och du är ju inne väldigt mycket på just det här jag vet inte om lösningen alltid är så enkelt som att om man bara bor på en annan adress eller har tillgång till en annan form av skola. Men det är klart att mycket av det som vi läser idag, alltså i alla fall utifrån mitt perspektiv och liksom sättet jag är uppvuxen på, det är ju liksom, man kan nästan inte ens föreställa sig att det här är 40 minuter bort från där jag bor, eller det här för mig är som en liksom serie jag ser på Netflix. Det kan ju verkligen inte stämma att de här unga individernas liv är så lite värda. Och att man, precis som du säger, det här med droger och vapen och hur det ändå någonstans sätter ur spel inte bara de här enskilda individerna utan hela samhället. Och där är ju det här som är det komplexa. Det är klart att alltid kommer att finnas de människor, om vi tittar nu på politiken, man pratar om bidragstak, man pratar om olika sätt att få ut absolut folk i arbete, men också begränsa de delarna. Det går aldrig fullt ut att veta vilka det är som har förmågan och möjligheten att arbeta, vissa, vilka som inte har, vilka grunder som finns i saker och ting. Och som sagt, jag tror inte att jag är lika stark alltid i mina åsikter som du är här och nu, för jag tror också att det är mer komplext. Det är klart att kommer du från en trasig bakgrund, oavsett om du är svensk eller utrikesfödd, så följer ju saker med dig genom livet och måste tas om hand om för och bearbetas för att du ska kunna anpassa dig till ett samhälle. Men oavsett vad, och den tror jag är av i alla fall, och där man ändå märker för oss som har bott utomlands i vuxen ålder, att klasskillnaderna, och det är därför jag ibland kan bli lite upprörd i till exempel hur i vissa diskussioner där man ser sig själv till sig själv närmast, klasskillnaderna kommer påverka oss alla. Oavsett vilken sida av det vi står i. Så att därför behöver man ju sammankoppla de här sakerna. Därför krävs det politiska reformer som gör att vi kan integrera fler. Minska det gapet.
Men sen är det också så himla mycket snack om, tycker jag, den kriminella världen och alla dödsskjutningar som man absolut ska ta tag i. Det är ingen snack om den saken. Men jämför Sverige med många andra länder i världen så är det fortfarande ett väldigt tryggt land att leva i. Och det är också som du säger, klasskillnaderna får inte bli för stora. När några familjer äger lika mycket som en hel befolkning i ett land. Man måste lite grann ta av de rika och ge till de fattiga. Det måste, även fast jag är kapitalist och hoppas liksom och tror på entreprenörer och allt det där, så måste det också finnas en filantropi. Det måste finnas en, okej, jag har det så väldigt bra i överflöd, så jag måste vara med och hjälpa. Alltså även samhället måste direkt hjälpa till i de här utsatta områdena, för att annars kommer det inte funka, tror jag.
Nej, men det är superintressant, och det är klart att du pratar om liksom större företag och kapitalism och allt sånt där, och det är klart att till viss del så bidrar ju, eller till viss del, det är klart att de bidrar absolut till vårt samhälle i form av arbete, intäkter och så vidare. Och det är klart att det finns ju mycket socialt arbete man kan göra också. Så att det där är som sagt komplext. Jag tror att det finns ju, som sagt, det har ju aldrig varit mer tydligt, skulle jag säga, än senaste valet här nu som...
Men det är ju bara att titta hela arabiska våren, iranska revolutionen 79, allting handlar ju om ett missnöje. Mm. När det till slut blir att så här, vi har inte mat på bordet. Det är klart det skapar en revolution. Så att absolut, för mycket obalanser, vilket land det än handlar om, så kan det gå åt skogen. Men tillbaka till dig. Du bodde i Stenungsund, som du sa. Du gick på gymnasiet där.
Ska vi se, gymnasiet? Nej. Då gick jag faktiskt i Göteborg.
Men du bodde hemma, så att säga.
Precis.
Och sen universitetet i Göteborg och sen, också.
Precis.
Och nu så jobbar du för SPP, Storebrand. Mm. Kapitalförvaltningsbolag. Mm. Kan ni se vart ekonomin är på väg?
Jag tror att det har aldrig varit svårare än nu att säga var ekonomin är på väg. Men någonstans är det också så här att vi befinner oss i en unik situation. Det är hela havets stormar. Vi har liksom alla parametrar som man behöver för att kunna, för att liksom hamna i ett läge där det ska bli oförutsägbart att säga hur konsekvensen blir framåt, det har vi just nu. Och delvis beror det på pandemin, men också just att vi har faktiskt krig i Europa och liksom den prisutveckling som vi faktiskt har i Sverige, som inte längre bara drabbar. Du pratade om folk inom vården och jag har ju liksom debatterat pensionsfrågan utifrån de här individerna då, som kanske kommer att få låga pensioner, som har jobbat ett helt liv inom vården, och ungas ekonomi och liksom sådär. Det är klart att om de individerna drabbades hårt tidigare, så ser vi nu att vi är i en situation med tanke på ökade energipriser, ökade omkostnader i övrigt, som gör att många hushåll utöver de som faktiskt hade en sårbarhet i sin ekonomi faktiskt drabbas. Vart vi är på väg är att vi fortfarande sannolikt kommer att se att Riksbanken fortsätter med den penningpolitik, alltså de räntehöjningar som man har pratat om att man kommer att göra både i år och eventuellt nästa år. Och det har konsekvenser och effekt på ekonomin i stort, vilket egentligen är det som vi ser indikation på idag, att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Hur långdraget det blir, hur det kommer att påverka bostadsmarknaden. Nu har ju bostadsmarknaden redan påverkats. Hur mycket till det kommer att liksom falla, det vet vi ännu inte. Kommer Riksbanken att ändra sig under nästa år och minska och egentligen dra ner på de här räntehöjningarna som man har haft senaste tiden? Det är svårt att säga. Det man kan säga är att det är också unika, och varför det blir så komplext att faktiskt göra för långa analyser framåt, handlar ju också om att till exempel Riksbanken höjde räntan med närmare 1% senast. Vanligtvis höjer man kanske med 0,25 punkter, så att man har verkligen liksom fått ta i här nu för att nå inflationsmålet, och inflationsmålet handlar om att få liksom en stabil prisutveckling i samhället. Så att kommer det bromsa in ekonomin, och hur mycket? Det är liksom det som vi alla har att parera med framöver. Både vi ekonomer, Riksbanken, men också alltså politikerna. Vi fick en ny regering nu i veckan. Det kommer ju massa reformer och förslag på hur de tänker agera framåt. Vissa av dem kommer de hinna med innan mandatperioden är över, vissa inte. Och det är klart att där blir det också ytterligare en balansgång, för att det som Riksbanken gör och liksom penningpolitiken måste också kopplas ihop till det som sker politiskt. För annars blir det att man motarbetar det. Hälften är liksom det som en stor del av det man är ute efter inom, med tanke på de räntehöjningarna som vi har sett senaste tiden, handlar ju om att dämpa vår konsumtion till exempel, dämpa efterfrågan helt enkelt. Och inför valet så var det ju väldigt, väldigt mycket luften om olika kompensationer för el, man ska sänka priset på diesel och bensin, och helt enkelt olika sätt att kompensera oss hushållen för våra ökade utgifter. Och gör man det för brett och med, utan liksom att det finns en viss träffsäkerhet i det, så riskerar man faktiskt att motarbeta det som Riksbanken försöker göra för att nå inflationsmålet.
Så du tror inte allt det de har pratat om innan valet kommer infrias efter valet?
Inte nödvändigtvis. Delvis som sagt för att balansgången är så avgörande, för att finanspolitiken måste samverka med det mål som ändå, eller måste, men det bör samverka med det mål som penningpolitiken har. Men också för att ambitionsnivån kanske alltid är lite högre innan valet, ja, än vad därefter.
Så man brukar säga alla politiker ljuger, eller?
Nej, men jag tror inte att alla politiker ljuger, men någonstans är det också så här, vissa av de här sakerna som man vill verkställa kanske inte går att verkställa i tillräckligt
snabbt. Nej, men varför ska man då säga att vi ska verkställa dem?
Nej, men, ja, men det är liksom någon ambition, och det är väl också så här, mycket ska utredas. Man pratade innan valet om till exempel amorteringsfrihet, eller att man skulle se över amorteringskravet, vilket berör många svenska hushåll. Nu kom Finansinspektionen egentligen med andra typer av rekommendationer, och där man, där vi får se liksom om det blir att man inom politiken väljer att gå på deras linje eller agera som man ändå många av de här partierna kommunicerade kring, vilket är att se över amorteringskravet, alltså hur mycket vi är tvungna att amortera på våra bolån, och om nu också det blir någon form av tillfällig lättnad, så som vi kunde se under pandemin fick man ju till exempel amorteringsfrihet under en viss period för att man var rädd att hushållen inte skulle klara av sina amorteringsbetalningar eller betala av på sina lån.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alla pratar ju om det här med att nå inflationsmålet. Mm. Ungefär som att varenda svensk visste vad nå inflationsmålet betyder. Kan du förklara det?
Nej, men det var precis som jag sa tidigare. När vi pratar om inflationsmålet så handlar det ju om man har satt 2% då, och det är ju egentligen, och nu har vi en inflation som är mycket högre, och inflationen, det som vi ser är prisutvecklingen i samhället. Våra reallöner, våra pengar minskar i värde, och det vi ser nu är också att saker och ting blir dyrare. Så att det är ju den balansen man behöver ha för att vi som hushåll ska kunna liksom få så mycket som möjligt för våra pengar, eller inte så mycket som möjligt men lika mycket för våra pengar, men också för att man ska kunna planera i större utsträckning i ekonomin, till exempel när det kommer till företag.
Så då skulle man kunna säga att man vill inte att pengarnas värde ska minska i förhållande till hur det var för 10 år sedan.
Kanske inte 10 år sedan, men absolut. Det handlar väldigt mycket om att våra löner minskar i värde.
Så egentligen ska man ju då säga att i och med att allt har blivit dyrare så borde ju lönerna höjas.
Precis, och så funkar det inte, för att skulle lönerna öka i samma takt då hamnar vi i det som kallas för löneinflation, och det vill vi ju inte heller. För då spär man ju på, då blir det liksom... Det som mer priserna ökar i butiken, då går vi till våra arbetsgivare, vi har högre löner, och så liksom blir det att det rullar på, det blir en snöbollseffekt, och det vill man ju undvika. Och vi kommer inte hamna där i Sverige, för att vi har ju avtalade löner på ett helt annat sätt. Så att man tror och hoppas att vi kommer att se en inflationstopp, som det heter, under nästa år, men det är svårt att förutse.
Men vad innebär det här då? Då har man samma lön och så går priserna upp, resorna går upp, hotellpriserna går upp, allting går ju upp, mat och kläder.
Okay. Och energipriserna framförallt.
Energipriser och så är det krig och allt som du pratar om. Och då undrar man så här, ja, när folk då inte kan resa och handla mat lär de väl göra, för det är väl det viktigaste, att betala hyra och betala mat, tänker jag. Men vad händer med allt annat då? Då blir det ju en stor arbetslöshet istället.
Ja, precis.
Hur ska man stoppa den då?
Nej, men och det är precis det som jag pratade om när jag pratade om vad för typ av liksom lågkonjunktur hamnar vi i och hur långdragen det blir. Om man vill liksom bara dämpa ekonomin så som ändå blir målet för Riksbanken och till exempel vår konsumtion. Och det är där balansgången kommer in. Hur långt kan man gå innan till exempel företagen drabbas så pass hårt att de behöver säga upp folk? Och det är den balansgången man försöker hitta. För att risken är annars att man hamnar i en fördjupad lågkonjunktur där vi faktiskt börjar bli av med våra arbeten, eller att man bromsar in ekonomin helt och hållet, och det vill man ju inte, utan det gäller att stoppa precis där, och när det blir, det är ju svårt att säga.
Så det är precis där när företagen och folk börjar bli arbetslösa, så man bara papp, 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 nu väntar vi lite, nu sänker vi räntan lite grann. Nu försöker jag förenkla det här.
Precis. Jag tror att man,
för att jag själv ska fatta.
Ja, och någonstans är det också så här, man behöver ju också vänta in och se vad får de här till exempel räntehöjningarna man har gjort för effekt. Hur ser det ut? Så att det tar också tid. Bara för att man agerar på ett visst sätt så betyder det inte att man ser effekten direkt. Så att det är ju det man pratar om. Och jag tror att Riksbanken kommer också utvärdera längs med vägen hur de väljer att agera. Och det är inte nödvändigtvis att vi ser en räntesänkning, men vi kanske inte fortsatt kommer att se den här typen av räntehöjning fler gånger till i alla fall i närtid.
Du vet inte riktigt hur det kommer landa, men om du skulle få gissa hur det kommer landa, hur tror du att det kommer landa?
Nej, men att vi redan får effekt på ekonomin, det ser ju vi och det visar ju de siffror vi får in. Men det man också tror är ju faktiskt att vi når någon form av inflationstopp i nästa år, och då kommer Riksbanken att i alla fall stanna av med räntehöjningarna som vi ändå har sett under ett antal gånger här nu.
I april, maj någon gång kanske.
Svårt att säga.
Titta i din kula nu.
Nej, men jag tror också att i det här fallet, vi är också vana vid, vi har ju levt i så många år med bostadspriser som har gått uppåt. Vi har levt med en aktiemarknad. Aktiemarknaden är nere nu närmare 30%. Om man bara blickar tillbaka några år tillbaka så har du ju kunnat i princip placera dina pengar i var som helst. Och det har liksom stigit i värde och du har haft en avkastning. Så det är klart också att det blir framförallt för en yngre generation en viss komplexitet att hantera det här. Man är inte van vid kriser. Man har inte samma förmåga, eller i alla fall inte vana. Förmågan finns ju säkerligen, men inte vana att behöva tänka kring sin ekonomi eller hur man ska fördela sina pengar. Och det är det som det kommer att handla om, mer eller mindre, för oss alla framöver. För att precis som du var inne på, det här är ju inte att priset på vår lyxkonsumtion har stuckit iväg, utan det är ju det vi ställer på frukostbordet. Det handlar om att kunna ta sig till jobbet med bil. Framförallt säger då vi som bor i storstäder kan ju använda annan transport eller gå eller sådär. Men för vissa hushåll är det helt avgörande att kunna använda bilen till exempel. Så att det är klart att vi kommer att mer än någonsin, eller på väldigt, väldigt länge i alla fall, behöva tänka om.
Vad känner du för det politiska läget idag?
Nej, men det politiska läget är ju, som sagt, nu har vi ju regeringsskifte här och ny regering, så att det blir ju spännande att följa och se hur mycket av det som man pratade om innan valet som faktiskt kan förverkligas nu. Men det politiska kommer också vara komplex om vi nu liksom kopplar ihop det till mina delar som ändå är ekonomi. Kommer ju vara just att hitta den här balansgången, att ta hänsyn till vad som behöver göras här och nu och vilka konsekvenser det kan få över tid.
Vad skulle du säga är det viktigaste att göra nu så att inte liksom hela ekonomin kraschlandar?
Nej, men jag tror att från politikens håll, som du var inne på, så handlar det ju väldigt mycket om att, alltså, vi får ju inte glömma av att nu pratar jag och du om hushållen. Företagen är ju oerhört utsatta också med tanke på ökade produktionskostnader och som sagt med tanke på energipriserna som vi pratar om. Så att det handlar någonstans inom politiken att kunna hitta vägar att ge utrymme för att kunna kompensera upp för de här delarna, men där det blir en riktad insats. För att det är också någonstans så här att ger man oss mer kompensation och utrymme att konsumera, så kommer det bara att förlänga och egentligen fördröja att vi tar oss ur det vi är i just nu. Och likadant det här med amorteringskravet som du och jag pratade om. Det är också svårt att avgöra. Skulle vi få lättnader, skulle du och jag, nu vet jag inte om du har lån, men skulle jag få slippa så att säga hur mycket jag ska amortera? Behöver jag det nödvändigtvis? Kommer jag spara de pengarna, eller kommer jag faktiskt behöva de här tusenlapparna för att det enda sättet jag klarar av min vardagsekonomi? Eller kommer jag att konsumera? För det är ju det vi vet, att även om det finns de grupper och de hushåll som är extremt pressade just nu. Det finns ju de som pratar om att, nej, men jag har inte råd att betala min elräkning, alltså, eller värma upp mitt hus. Jag börjar fundera på att sälja. Eller se den yngre generationen kanske som har ganska mycket i lån och alltså högt belånade, som köpte under pandemin när bostadspriserna stod på topp. Det är klart att får de den här belastningen på liksom, från olika håll. Har du en partner som kanske parallellt ska vara föräldraledig eller börja studera? Alltså det blir pressade ekonomier. Så frågan är, vilka kommer att konsumera för de kompensationer och lättnader vi får? Och vilka behöver det som mest? Och det är den här balansgången man har framöver.
Så du menar att man ska rikta in sig på var punkt hjälpa på olika ställen i Sverige? Vare sig det är företag eller hushåll.
Precis.
Det kanske kan vara så att de som tjänar en viss summa pengar, att de kanske får lättnader, men de som inte gör det får inga lättnader. Eller vad
ja, och
jag?
Samtidigt är det ju också så här att de som har en högre inkomst har ju kanske också andra utgifter. Så att det är det som är komplexiteten i det.
Så är det ju. Du höjer ju din egen levnadsstandard efter hur mycket du tjänar i månaden.
Ja,
och det spelar ingen roll om det handlar om en veckopeng från att du är 10 år till att du tjänar din första lön till att du har fördubblat den, så ökar du dina utgifter.
Ja, men verkligen.
Och man fattar inte hur man sitter där i slutet av månaden och fortfarande inte har några pengar.
Inte har några pengar oavsett.
Ja.
Nej, men så är det verkligen.
Den är ju speciell den där, men det är, jag kan ju prata med vem som helst om det här. De säger samma sak. Och du är ju också engagerad i att skriva DN-debatt artiklar, och nu senast om Iran. Du har ju persisk bakgrund. Berätta för mig hur det kommer sig att du nu är engagerad.
Nej, men jag har i den roll jag är i idag, och egentligen där jag kommunicerar, har jag liksom alltid någonstans lovat mig själv att jag alltid ska vara så gott det går opartisk. Jag ska alltid i mina debatter ge balans, liksom balans och reson till debatterna. Inför valet så intervjuade jag alla partiledare. Syftet var verkligen folkbildning och att alla skulle få representera den politik de har. Så att jag har verkligen som person och som såklart den liksom roll jag har, den offentliga roll jag har, försökt att vara nyanserad och ge alltid två sidor av allting. Och att inte vara politisk har varit en väldigt viktig grej för mig. För att jag tror att det ger större trovärdighet i att kunna, och jag tror att man behöver det generellt, alltså ha liksom två tankar i huvudet och kunna någonstans hela tiden balansera mellan olika scenarier. Nej, men, och sen så börjar ju det som egentligen skedde i Iran för snart 4 veckor sedan, och då kände jag för första gången någonsin att jag kan inte låta bli att diskutera de här frågorna. Det här är, vi pratade inledningsvis om hur svensk uppfostrad man är och liksom hur ens bakgrund sådär och uppväxt, och det här är ändå mitt folk. Det är så någonstans att när man ser de bilderna, när man ser de här modiga kvinnorna stå egentligen och vara redo att alltså, sätta sitt liv för det demokrati som du och jag tar för givet. Det som egentligen sannolikt ens föräldrar gjorde en gång i tiden. Det här är också det som är intressant i det som sker i Iran och det som gjorde att jag valde att ta klivet över att faktiskt debattera den frågan. Vilket kan uppfattas som politiskt, fast för mig är det inte politik. För mig är det mänskliga rättigheter, och det enda anledningen till att jag valde att överhuvudtaget prata i frågan handlar om att det här är unga individer. Och det vi ser ju också så här, det här är en social revolution. Vi har liksom alla åldrar som är villiga faktiskt att stå där på gatan, utmana. I debatten i Sverige och liksom i kommunikationen har det handlat väldigt mycket om så här, ja, men slöja och liksom så här. Jag tror att du måste nästan ha vuxit upp i det för att kunna förstå vikten, skräck, konsekvenserna, vilket vi ser i klippen som kommer därifrån också, av att aktivt bara visa ditt hår. Det som du och jag gör varje dag och många andra länder, där du har friheten att uttrycka dig i den form du är, precis som du vill. Vilken liksom mod det krävs att kunna göra det. Nu som sagt har det gått 4 veckor, och någonstans när jag valde att liksom lyfta frågan och börja debattera i frågan, så handlade det också om tystnaden. Vi behövde verkligen vara deras röster. Vi behöver fortsatt vara iranska kvinnor och iranska folks röster, för att i slutändan, och som svensk förstår jag full förståelse för att man ibland inte vet vad pågår, vad är det jag tar ställning till när jag delar saker. Men många gånger kan jag också tycka att vi delar olika quotes, många delar alla möjliga andra grejer utan att ha någon form av källgranskning, och det, sånt är jag också jättenoggrann med, och det har jag också liksom alltid lovat mig själv att i den mån jag kan verkligen ha substans i det jag säger och gör. Men i det här fallet återigen så landar jag hela tiden i det är mänskliga rättigheter. Det här är mitt folk. Det här är mina systrar. Likväl som jag bott utomlands som expert. Och hade jag bott utomlands idag och sett liknande saker ske här i Sverige. Det är mina svenska systrar. Vi är ju många av svensk-iranierna här. Har ju en enormt stark koppling både till sina rötter och det som sker i Iran, och är samtidigt svenskar, och då behöver vi höja våra röster.
Det är ju även många svenska offentliga personer som har, bland Lisa Nilsson och Carola, som har gått ut och stöttat de persiska kvinnorna. Jag skulle vilja säga att det är mer på sociala medier man ser bland framgångsrika kändisar och människor med persisk bakgrund som har gått ut. Från politikerna har man ju knappt hört någonting. Kan du känna att det pratas väldigt mycket om Ukraina, Ryssland och nästan ingenting om Iran?
Jag tror att vi måste ha respekt för vad som ligger närmast, vad som kan, och det säger, och det måste jag ju också påminna mig själv om såklart, för jag kan också bli frustrerad över att man kan kommunicera och ta liksom, inte parti, men tycka saker i andra frågor, men inte den här, det som sker i Iran och Iranfrågan just nu. Det som vi ser och som egentligen vi någonstans efterfrågade var till exempel sanktioner, vilket man faktiskt röstar igenom nu i veckan. Och det är ju riktat absolut, och man kan säkerligen göra mer, men det som jag känner är oerhört viktigt är ju fortfarande just det här med att vi i sociala medier delar. Det är den enda sanning vi har. När man drar ner på sättet att kunna nå ut till omvärlden med internetuppkopplingar, avlyssningar. Det är klart att det lilla vi får, det behöver vi också ta ansvar för. Det är, återigen, det här handlar absolut om mina rötter. Det handlar om mitt folk. Det handlar om att det berör en djupare än någonting annat. Men vi hade gjort samma sak för, vi gör ju det. Vi tar ju en kamp varje dag för jämställdheten här i Sverige också. För kvinnors rätt. Och för jämställdhet generellt. Och det måste vi göra för dem också. Men det som jag tycker är oerhört viktigt med tanke också på att det lägger sig inte. Det spelar ingen roll att man skjuter ner folk på gatan. Det spelar ingen roll vad som sker. Folk står ju där dag in och dag ut. Det är organiserade demonstrationer och protester mot regimen. Och det som vi behöver göra är att dokumentera detta för att kunna ställa de ansvariga till svars över tid. Så att det här är också viktiga grejer för framtiden. Och anledningen till att jag, inklusive många andra, väljer att höja rösten, oavsett om vi är politiska, oavsett vad vi har för syn själva på vad lösningen är, så handlar det om mänskliga rättigheter. Och det handlar om att vi måste ha gjort det här. Hur ska vi stå ut med oss själva och acceptera att vi var tysta?
Nej, men det är som du säger, man har en viss förståelse för att det som ligger en närmast om hjärtat är det som man kanske engagerar sig mest i. För att du bara tittar på när det händer saker i Bangladesh eller i delar av Afrika eller Israel-Palestina-konflikten, då är det kanske det som ligger dem närmast om hjärtat som går ut och klagar mest. Och sen när det kommer till en själv, då är man så här, varför är du så tyst i samhället? Mm. Ja, men hur engagerad var jag när folkmordet i det landet eller i det landet eller i det tredje landet skedde?
Sen finns det olika komplexiteter i detta, men det minsta man ändå kan göra är ju, vi är ju ändå kloka, smarta människor. Man kan försöka läsa på. Rapporteringen har aningen blivit bättre, till exempel om man tittar på media. Det är klart att det som man kan göra som svensk, för jag vet i början så kunde jag få så här, men vad kan jag skänka pengar? Och så liksom är jag så här, fast det handlar inte om pengar. Det här handlar om att man har ett missnöje där man vill bli av med den regimen som är på plats just nu. Och där vi enbart här och nu, i alla fall om man tittar på den enskilda individen, kan ha så pass mycket empati och förstå att det här är i grunden människor som dör på gatan för att kunna leva som du och jag gör idag. Sen tror jag att vi måste ha förståelse, men det blir ju såklart oerhört svårt. Men återigen, jag tror att det är viktigt att vi har med oss att det här är ingenting som kommer att lägga sig, och sannolikt kommer det fortsätta, och därför behöver vi vara deras röster oavsett vad vi har för bakgrund, om vi är svenskar eller svensk-iranier.
Ja, eller bara härligt med att alla är med och engagerar sig för kvinnliga rättigheter, vare sig det är i Iran eller Kurdistan eller vilket land det än är. Men visste du att ungefär 60% av Irans befolkning är i 30-årsåldern?
Ja, men precis. Och det är det här som är. Det här är ett folk som kan... Jag springer mycket lopp och sådär. De kan springa ett maraton.
Ja,
det här är ungt folk. Och återigen, trots det motstånd de har fått, så står de upp för varandra. Kvinnorna startade, män står bakom dem, generationer nu. Jag såg någon bild på en iransk tant liksom med grått hår som stod där utan sin slöja. Återigen, man måste förstå att jag är uppvuxen med att jag minns hur min mamma har fått täcka sig när moralpoliserna har stoppat en bil. Hur hon har i princip fått sitta och ta bort sitt nagellack, för hon har varit så rädd att åka fast för att hon har målade, alltså att hon har nagellack, eller för att ett hårstrå för mycket hänger utanför. Att ha då den här äldre kvinnan som sannolikt aldrig har visat sitt hår utanför, eller i alla fall de senaste 30-40 åren, det är klart att det berör en när man vet bakgrunden. Och därför behöver ju vi, oavsett, det är klart absolut, det finns de som har politisk agenda, det finns de som har andra tankar och annan grund än vad jag har i frågan. Men jag, utifrån den erfarenhet jag har, återigen så handlar det om att förklara. Det är det enda vi kan göra för att få med oss andra på banan.
Sen har ju Iran genom åren, man har ju sett ibland har den där slöjan hängt väldigt långt ner.
Ja,
ibland är på moralpolisen extra hård. Alltså det har ju skett i etapper där de senaste 30 åren, 40 åren. Tänker du fortsätta din kamp?
Det är klart att vi måste fortsätta kampen. Återigen, vi är enda sättet för dem att nå ut till vår omvärld. Och kan vi då, och jag på det sätt jag kan, sätta press på politiker, engagera UD i frågan, få med EU-parlamentet nu som man ändå fick i vissa frågor och vissa sanktioner, och också att man över tid kan driva där man ställer de ansvariga till svars. Det är klart att vi har alla olika roller i detta, och för mig är det djupt grundad i mina grundläggande värderingar, och återigen, det är mitt folk. Jag hör mitt språk. Det berör mig djupare än någonting annat. Och vi måste fortsätta vara deras röster och eka det så länge de behöver det, tills vi ser att det faktiskt har en effekt.
Tack för att du kom hit.
Tack. Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.